första sfären. Här möter vi en karg och hård natur. Över polartrakterna utbreder sig ofantliga vidder av is. Snöbetäckta fjäll och tillfrusna hav. I den tempererade zonen karakteriseras landskapet av kala bergskedjor. Ofruktbara dalsträckor och stora ljunghedar. Någon vegetation kan man knappast tala om. Här och där växer några förkrympta, bladlösa träd och krypande slingväxter, som bildar nästan ogenomträngliga snår. Endast gräs förekommer mera allmänt. En och annan bäck silar sig fram mellan stenarna och mynnar ut i en sjö eller ett träsk. Hela landskapet verkar i hög grad sterilt och ödsligt. Närmare ekvatorn tilltar den permanenta skymning som förorsakas av de överliggande sfärerna. Här blir landet mera flakt och öde. Stora sten- och sandöknar omväxlar med sumptrakter och moras. Årstiderna, särskilt i den tempererade zonen, skiftar mellan heta somrar och stränga vintrar. Man kunde tro att denna ogästvänliga natur icke skulle lämpa sig till uppehållsort för mänskliga varelser. Och dock hyser denna sfär en ganska talrik befolkning. Större än någon av de överliggande, inär en stor del av dem, som dö på jorden, icke komma högre än till denna sfär. Hit samlas nämligen först och främst flertalet av S.K. vilda folkslag. De kunna vara godmodiga och oförargliga, men är råa och outvecklade. Här träffar man eskimoer, lappar, hottentotter, negrer och kafrer, som var för sig uppsöker de trakter, vilka i klimatiskt hänseende lämpar sig för deras vanor och levnadssätt. Dessa hör att i första sfärens bättre element. Men så komma hit massor av människor från de civiliserade folken. Icke de grova förbrytarna, men de moraliskt lägsta lagren av alla nationer. Sådana som, råa och andligt sovande, fört ett uteslutande materiellt liv, utan tanke på att de är odödliga varelser. Och till sist själva dräggen, de som sölat sig i andlig smuts, därför att de ej förstått bättre. Därför att de varit otillgängliga för allt högre inflytande. Slutligen rekryteras första sfären även av de individer som kommer från helvetesfären och måste passera denna sfär på sin vandring uppåt till sitt rätta hem. Om de förhåller sig väl, blir deras vistelse här mycket kort. De finnas, vilka så att säga bara gör en promenad genom denna sfär på väg till den nästa. De olika nationerna sammansluter sig här som på jorden i skilda riken. Vart och ett med sin huvudstad och sin styresman. Denne får dock icke väljas bland landets befolkning. Han utses av ett råd av högre andar på viss kortare tid bland mera framstående personligheter inom någon högre sfär. Vanligen den tredje. Ett sådant uppdrag är ett svårt prov. Och de, som utför det väl, förvärvar sig därigenom rätt att flytta över till närmast högre sfär. För att leda så okultiverade folkmassor är det nödvändigt att styrelsesättet är despotiskt. Men då härskaren är en god människa, som icke usurperat sin maktställning, utan valts av en högre ledare, inför vilka han står till ansvar för sin förvaltning, missbrukar han icke sin myndighet och vakar även över att hans tjänare icke göra det. Men å andra sidan har han också medel i sin hand att göra sin vilja gällande. Den bästa uppfostringsmetoden för individer på denna låga ståndpunkt är ett strängt och ihärdigt arbete. De sysselsättas under vaksamma ledares uppsikt dels med gruvdrift och stenhuggning, dels med timmerarbete, husbyggnad, skeppsbyggeri och tillverkning av enklare husgeråd, vartill vilket importeras från andra sfären, dels med fabriksarbete av många olika slag. I städerna finns nämligen stora fabriker. Särskilt för tillverkning av ylletyger och filtar. Arbetarna bor i kaserner och baracker och får sin föda i stora gemensamhetskök. Denna beredes av sädeslag, kolrötter, bananer m. som dagligen importeras från tredje och fjärde sfärerna. De, som på jorden tillhört lantbefolkningen, föredrag att bo i små landhus, som de själva uppföra. Ytterst primitiva och obekväma, men dock en egen härd. Här framlever de ungefär samma liv som på jorden. De håller sig husdjur, av vilka de dock icke haffa någon avkastning. De gräva och hacka i den hårda jorden, men får just ingenting att växa. De sysselsätta sig med varje hand av hemslöjder och erhålla utbyte mot sitt arbete de födoämnen och de klädesstoff de behöva. Det är ett hårt och glädjefattigt liv de föra, men de får dock arbeta och det är en stor hjälp i deras belägenhet. första sfären är icke någon pinort på samma sätt som helvetena. Men den är en hård skola. Vilken den råa och outvecklade anden genomgår en första slipningsprocess i syfte att befrias från sina grövsta fel och vanföreställningar och sålunda bereda möjlighet att stiga vidare till närmast högre sfär eller att med bättre förutsättningar gå ned till ett nytt jordeliv. Men alla vilja icke betjäna sig av de utvecklingsmöjligheter som erbjudas. Och ingen tvingas. Många går som eremiter ute i ödemarken och lever där ett fullkomligt isolerat liv. Ruvande över sina mer eller mindre dystra minnen. Andra för ett kringflackande liv. Drivna av en oro. Som aldrig vill släppa. Andra åter. Som varit hårda och känslolösa för andras lidanden och fört ett själviskt liv. Uppsöka gärna polartrakterna. Här möta dem i den natur. Som omger dem. Den kyla. Deras egen hårdhet framkallat. Några uppföra åt sig stora ispalats. Där de i dådlös stillhet förnötat tiden med att ömka sig över världens uselhet och beundra sin egen storhet och förträfflighet. Andra nöja sig med att urholka grottor i isen eller uppsöka skrevor i bergväggarna. Där de likgiltigt slöhet framsläppa en dyster tillvaro. De haffa inte ett umgänge med varandra. De ser inga andra mänskliga varelser än de missionärer. Som tid efter annan kommer för att försöka uppmjuka deras hårda sinnen och förmå dem till att arbeta. Alla dessa sysslolösa och apatiska eremiter, som i grunden är själviska naturer, stannar vanligen mycket längre i första sfären, emedan de är de mest otillgängliga för högre inflytande. Om de mot bättre vetande mer och mer förhärdar sig, har detta till följd att de dragas ned till helvetesfären, vilket för dem bara är en lycka. Emedan de i den smältugnen lättare uppmjukas och förkomma till en uppgörelse med sig själva. För den nyss från jordelivet befriade, är det icke så lätt att genast finna sig till rätta i den nya värld. Dit han så oväntat blivit förflyttad. Särskilt här detta förhållandet med dem, som dött en bråd död genom någon olyckshändelse eller naturrevolution, eller som stupat i krig eller fallit för egen hand. De är och till en början ytterst förvirrade och förstår inte alls sin belägenhet. De tror sig vanligen ännu leva kvar på jorden och bliva icke sällan vilda och oregeliga. Då man vill föra bort dem från deras gamla omgivningar. I synnerhet är självmördarna djupt beklagansvärda. De har ofta en pinande föreställning av att de må om igen utföra sin mordgärning och får således på nytt genomgå dödens fasor. Men på samma gång kan deras minne av allt annat till en början vara så omtöcknat att de icke haffa något begrepp om vart de befinner sig eller vilka de är. Stundtals gripas de av nyssel. Som hur pinsam dock verkar bedövande. Men snart återkommer medvetandet och med detta även namnlösa livanden både kroppsliga och andliga. För att hjälpa alla dessa olyckliga finnas i de lägre sfärerna. Ambulanser. Sjukhus och hospital. Som förestås av kärleksfulla läkare och barmhärtighetssystrar från högre sfärer. Vilka försakar det härliga livet i egen sfär. För att i dessa obehagliga omgivningar regna de ömmaste omsorger åt sina lidande medmänniskor. De olyckliga vårdas här så länge, tills de blivit lugna och medvetna om sin belägenhet, då de föras till den ort, där de genom sitt senaste jordeliv beredde sig en plats. I första sfären är också sörjt för en i förhållande till innebyggarnas utveckling god undervisning, som besörjes av lärare från någon högre sfär. Det finns stora skolor, motsvarande folkskolornas lägsta klasser och i städerna finns även offentliga bibliotek. Där var han till belöning för sitt arbete själv kan få välja sig böcker, som bliva hans egendom. För den idoge, som delar sin tid mellan arbete och studier finnes det naturligtvis icke mycket tid övrigt till att se sig om på andra håll. I regeln är var och en bunden vid sin plats, och några bekväma kommunikationer inom sfären finnes dessutom icke. Men istället går genom hela denna sfären sugande längtan ned till jorden. Där var dock många hänseenden bättre än här. De stackare, som vistas i denna låga sfär, är också så jordbundna, så grovt materiella, att deras enda lust är att få besöka jorden, blanda sig med människorna, deltaga i deras lägsta nöjen, njuta av deras utsvävningar och äga dem till nya orgier. Jag förleder dem till verkliga brott. Då valfrihet är den gudomliga styrelsens grundprincip, hindras i regeln ingen att göra vad honom lyster. Han har rätt att pröva allt. Men får själv bära följderna och ansvaret för sina handlingar. Därav kommer sig att första sfärens innebyggare i stor utsträckning begagnar sig av rättigheten att gå ned till jorden. Oftast både sig själva och människorna till icke ringa skada. Man kan då fråga sig, hur kan en kärleksfull försyn tillstädja att dessa lågt stående andar får besöka jorden och förleda människorna till dårskaper och brott utan att dessa ens haffa en aning om att de är och påverkade av osynliga frestare, är och icke människorna då utan skuld. Först måste vi ihågkomma att ingen kan förledas som icke vill förledas, eller med andra ord, som icke i sitt väsen, om än så dolt, har en åtrå, en lust till det onda i en eller annan form. Den till exempel som är fullkomligt höjd över dryckenskapens lockelser, är också fullkomligt skyddad för de onda inflytelser, som i den riktningen kunna nå honom från en osynlig värld. De studsar tillbaka från det pansar av renhet han i det avseendet förvärvat. De åter, vilka ännu kunna ligga under för en sådan frestelse, bliva heller icke den onda böjelsen kvitt, förrän de lärt sig motstå frestelsen. Under vilken omständighet den än må nalkas, således också om den kommer från en osynlig tillskyndare. Ingen varaktig utveckling vinnes genom en hermetisk avstängning från det ondas inflytelser. Så länge det i människans väsen finnes en bråd till det onda, är hon icke säker för ett fall. Frestelsen kan komma över henne som en tjuv om natten, när hon minst är beredd till motstånd. Och, märk väl, hon är alltid ansvarig för sina gärningar. Frestelsen må smyga sig på henne från vilket håll som helst. I sitt samvete har hon en säker ledstjärna, som hon icke kan jäva. Det är då förklarligt, hur det kan vara till den människans sanna bästa, att denna bråd får skjuta upp så mycket, att hon själv får ett tag i den och kan rycka upp den med roten. Och därmed är det också klart, hur dessa hemliga frestelser från osynliga väsen kunna vara ett medel i försynens hand att främja det goda. Mefistofeles presenterar sig själv för Faust som en del utav den kraft, vars lott är alltid vilja ont och alltid verka god. Andra sfären. Denna sfär skiljer sig icke mycket från den första. Dock är och förhållandena i flera avseenden gynnsammare. Naturen är även här hård och arg. Men det finns dock på flera ställen en möjlighet att odla jorden, om den också endast sparsamt lönar denna möda. Däremot finnas här stora skogar av gran och furu samt i mindre mängd också av björk och ek samt bok, lind och seder. Fruktträd förekomma däremot knappast. Lantbefolkningens förnämsta sysselsättning är skogsavverkning och träförädling. Virke och bearbetade trävaror exporteras i stor mängd både till högre och lägre sfärer. Något jordbruk kan man däremot knappast tala om. Även arbetas mycket med metallers nedsmältning ur de malmer som brytas i första sfären och efter en förberedande procedur därifrån importeras. Metaller såsom råvara exporteras härifrån till högre sfärer för vidare bearbetning. Men innan en sådan förflyttning till en högre sfär äger rum, måste metallen genom upphettning befrias från det slagg som tillhör den lägre sfären och givas en finare eller tunnare täthetsgrad, som motsvarar tätheten den sfär dit den ska förflyttas. Det är således icke endast astralmänniskan som måste förfinas för att kunna stiga högre. Detta gäller även naturens alster. I städerna finnas liksom i första sfären stora fabriker. Men arbetet är icke så hårt som där. Man har större frihet och känner mera tillfredsställelse av arbetet. Den som genomgått den första sfärens hårda skola finner med glädje, när han kommer hit, att han gått ett steg framåt. Men arbeta måste alla. Det är vad de bäst behöva. Och det kommer de här till insikt om. Ingen tvingas. Men då de inser arbetets välsignelse blivar de också arbetsvilliga. De som på jorden varit lättingar och dagdrivare, men plågat sina underlydande med ett strängt arbete, får här själva lära sig arbeta. De som i overksamhet framsläppat en gagnlös tillvaro, bliva här genom det arbete de icke kunna undandraga sig, uppryckta till energi och dådkraft. Fritiden användes till undervisning, läsning och lekar. Så som förströelse och sport idkas även jakt, särskilt av indianer. De ser man ofta till häst med ett koppel av hundar jaga antiloper, rådjur och hjortar. Väl att märka att de varken kunna döda eller ens såra ett villebråd. Jakten är en lek som lika mycket roade jagade villebrådet som jägare och hundar. Talet om indianernas sälla jaktmarker har här sin reella motsvarighet. Styrelsesättet är även här despotiskt. Sfärens egna invånare har icke rösträtt. Men de olika nationernas styresmän väljas liksom i första sfären av ett råd i någon högre sfär och utrustas med stor makt och myndighet. Endast viktigare frågor hänskjutas till rådet. Nationerna ligger icke i fred med varandra. Fredligt och stilla arbetar de på fullföljandet av det program som blivit dem förelagt och som alltid är lämpat efter innebyggarnas anlag och utvecklingsmöjligheter. I första sfären finns knappast någon religiös kult. De råa och okultiverade eller andligt ointresserade individer som där vistas har ej behov av kyrklig sammanslutning. Men i andra sfären finns ett vaket kyrkligt om också icke alltid religiöst intresse. De olika bekännare slutar sig tillsammans i skilda kyrkosamfund. Katoliker, protestanter, reformerta, baptister, metodister och så vidare, vilka strängt håller på sin egen ortodoxa lära och underkänna alla andras. De ligger i ständiga ordfejder med varandra och disputerar väldeligen om sina dogmer. Hit kommer nämligen de, vilka på jorden varit religiöst fanatiska och ofördragsamma. Och här dundrar de fortfarande på med sin fördömelse av allt, som inte överensstämmer med deras egen skarpt formulerade lärobyggnad. Katolikerna har ett visst övertag. De drar med fanor och krucifix i procession genom gatorna för att göra proselyter. De har sin påve. Stundom har de två, som ömsesidigt exkommunicerar varandra. Kloster finnas också. Men det är i allmänhet illa beställt med heligheten inom deras murar. På den låga kulturståndpunkt varpå sfärens innebyggare befinner sig, har de icke förmåga att uppföra stora götiska katedraler. De måste nöja sig med oansenliga församlingshus och trä. De smyckar med tarvliga madonnabilder, krucifix, flaggor och pappersblommor. I de protestantiska städerna samlar sig de olika sekterna i skilda stadsdelar och strida om nådaval, ställföreträdande rättfärdighet, barndop och vuxendop. Det är, och det betyder, att vara lärare för dessa fanatici är något av det mest tröstlösa arbete som sfärerna har att bjuda på. Ty inga är så blinda som de, vilka icke vilja se. Men så fort någon är färdig att släppa sin inbitna ofördragsamhet, är han också i det avseendet färdig med denna, den religiösa intoleransens sfär, och får flytta till en högre. På det astrala planet gäller en uteslutande på etiska grunder fotad rangskala, som icke har motsvarighet på jorden. Icke allenast de särskilda sfärerna är och lika många steg i denna skala, så att man i regeln varken får eller kan beträda en sfär som ligger högre än den man genom graden av sin utveckling tillhör, utan även inom varje sfär finnas avdelningar eller klasser som lever sida vid sida med varandra, men haffa olika förmåner och levnadsvillkor, alldeles som en stad på jorden har sina fattigkvarter, sina fabriksdistrikt och sina förmögnare stadsdelar. Men då det på jorden allenast är penningen som avgör vart man kan bo och hur man kan leva, så är i sfärerna den etiska utvecklingen som i detta avseende är bestämmande. Det rättvisa här ut inses av vart och en, och alla fogar sig därefter. Något sådant som de fattigas avund och lasshat skänt emot de bättre lottade förekommer icke här. Vart och en vet att han genom lydnad, flit och godhet gör sig berättigad att inträda i de bättre villkor som en högre klass eller en högre sfär har att erbjuda, och en sådan befordran vinnes genast, så snart man därav gjort sig förtjänt. Ledarna, som just därför måste vara högt utvecklade, vaka med ömhet och kärlek över sina myndlingar och tillse att rättvisa vederfärs alla. Om någon anhåller att få flytta högre, innan han därtill kallas, blir detta stundom beviljat, men utgör ett prov. Misslyckas han däri, får han gå tillbaka igen. Möjligen då till en lägre, varifrån han utgick. Tredje sfären. Här antar naturen en vänligare prägel. Stora bördiga slätter omväxlar med vackra skogsparker och blånande berg. Floder och sjöar förlänar landskapet ett livligt utseende. Klimatet är behagligt. Luften frisk och ren. Lantbefolkningen bor i små trevliga stugor, vanligen med en liten trädgårdsstäppa omkring. Här ser man således en början till egna hem med verklig hemtrevnad, som är en så viktig faktor för den individuella utvecklingen. Husen såväl som möbler och hus i råd bära prägeln av en gryende konst. De är och icke så klumpiga som i första och andra sfären. Städer förekommer ganska talrikt. Men de är och små och oansenliga med breda, raka gator. Där bor de styrande och där finnas skolor och bibliotek. Ja, även konsertsalar och teatrar. Alla dock av ganska primitiv art. Denna sfär kan betecknas som astralvärldens kornbod. De flesta av dess innebyggare är och jordbrukare. Här odlas nästan alla de sädesslag som förekommer på jorden. Även som flera slags rotfrukter, vilket alltid största delen exporteras till lägre sfärer. Jordbruksarbetet bedrivs huvudsakligast med ångmaskiner, emedan man anser hästen för god att utföra ett så tungt arbete. Även odlas grönsaker och en del enklare fruktsorter. En egendomlig art är den S. K. bägarfrukten, som har formen av en kanna med lock. Då frukten är mogen, öppnar sig locket och bägaren innehåller en välsmakande vätska, som liknar mjölk. En annan frukt liknar granatäpplen, men smakar som kokta ägg. En god ersättning för att korna icke mjölka och hönsen icke värpa. Befolkningen i denna sfär rekryteras mest från den bättre delen av jordens lantbefolkning, som sina hemtrakter varit jordbrukare. De är och rättskaffens, godmodiga och vänliga människor, men står för övrigt icke särdeles högt kulturellt hänseende. Till en början, medan de tillhör den lägsta klassen, är de ofta betungade av en viss dåsighet och kunna länge som på jorden gå sin sömniga gång mellan stugan och stallet. Men när de vaknar och förflyttas till en högre klass, blir de flitigare, livligare och får mera intellektuella intressen. De börjar förstå att de har en ande som fordrar näring för sin växt. Då jorden är lättskött och mycket fruktbar, är arbetet icke tungt, och mycken tid blir därför övrigt för odlande av gryende andliga förmögenheter. Skolarbetet, som sköts av lärare från någon högre sfär, försummas icke, och ändå blir det alltid någon tid över till förströelse. Man får ofta om kvällarna se lantmännen med sina hustrur, klädda i sina nationaldräkter, komma in till närmaste stad för att höra ett föredrag eller en konsert eller för att besöka teatern. Goda skådespel anses i sfärerna för ett mycket viktigt uppfostringsmedel och därför förekommer teatrar redan i tredje sfären. Det är kringresande sällskap, som här giffar enklare folkpjäser, alltid av god tendens och fria från banala och obscena scener. I denna sfär äga invånarna en inskränkt rösträtt. De välja inom sig lägre styresmän. De högre regenterna väljas, likasom i första och två kolon dras sfären av rådet i någon högre sfär. De utövar sin makt med patriarkalisk myndighet. Det kan ju låta underligt att astralvärldens invånare, andarna, som ni kallar dem, haffa samma behov, föra samma liv och haffa samma sysselsättningar som på jorden. Att de bryta berg och fälla skog, timra sig bostäder och bygga fartyg, plöja, så skörda, med ett ord att de får slita och släpa för att skaffa sig hem och föda alldeles som på jorden. Kan sådant vara möjligt? Frågar ni. Behöver andarna föda, kläder, hus och hem precis som då de gingo i kött och blod på jorden? Vad är då skillnaden? Ja, skillnaden är på astralplanets lägsta trappsteg heller icke stor. De outvecklade eller etiskt avseende efterblivna individer som där har sitt hemvist är och i själva verket så jordbundna och deras av grov astralmateria byggda kroppar. Märk väl att även de haffa kött och blod har därför så rent fysiska behov av både föda och sömn att deras liv i väsentligt grad liknar livet på jorden. Deras etiska utveckling befordras också bäst av ett ihärdigt men ingalunda trällbundet arbete som framtvingas av dessa behov. Och dock är det även i de lägre sfärerna en stor skillnad mellan förhållandena där och på jorden. En skillnad som icke kan beskrivas. Emedan, som ovan nämnts, språket saknar uttryck för de säregna förhållanden som gör livet på astralplanet så lätt och behagligt. Vad nu särskilt beträffar behovet av föda, så förefinnes den stora skillnaden att detta behov på jorden är oavvisligt. Här däremot kan man ju icke svälta ihjäl. Den astrala kroppen har en omedveten förmåga att ur atmosfären suga till sig den lilla näring den verkligen behöver. Därför kunna också de olyckliga, som lever på vrångsidan av sig själva i apatiskt druvande på sina hatfula och hemgiriga tankar, under tider av en oerhörd utsträckning fortleva utan att fördära varken mat eller dryck. Hungern kan slita i deras inälvor och törsten bränna deras tunga, men de förgås icke. Det bara ökar deras pina. Men när den olycklige slutligen vänder sig om i ånger och börjar ett nytt liv med en nyttig verksamhet, då är intagandet av föda en välbehövlig rekreation efter arbetet. Mat och dryck ett njutningsmedel, som förlänar kraft till nya ansträngningar. Födan är dock aldrig av grov beskaffenhet. Den är uteslutande vegetarisk. Och ju högre människan stiger på astralplanets sjugradiga skala, desto lättare blir den. Desto mera blir hon oberoende av både föda och sömn. Fjärde sfären. Här ler emot oss en fager natur. Hår är sommarlandet, där den trött vandraren får vila ut efter jordelivets mödor och besvär. Sorger och missräkningar. Att hamna i fjärde sfären är som att komma till en rekreationsort efter ett ansträngande arbete eller en överstånden sjukdom. Dock får man inte heller här hängiva sig åt en förslöande sysslolöshet. Men arbetet är lättare. Omvägslinjen rikare. Skolarbetet intressantare och framförallt är hemlivet behagligare. De som håller av varandra, slå sig tillsammans och bilda familj. De kunna ha mycket olika sysselsättningar i det allmännas tjänst. Men fritiden och särskilt taftnarna tillbringar de tillsammans i hemmet eller på någon konsert. Föreläsning är det. Denna sammanslutning i familjer grundar sig uteslutande på sympati och kärlek. Makar, som på jorden levat i ett lyckligt äktenskap, återförenas här och fortsätter ett angenämt och förädlande samliv. Är den ena av de längre hörnen i utveckling och därigenom berättigad att komma till en högre sfär, stannar han eller hon gärna i den lägre, för att få vara tillsammans med sin älskade, tills denna också är färdig att flytta högre. De, som på jorden älskat varandra men blivit nekade glädjen att leva förenade, uppsöka varandra här och ingå den förbindelse de längtat efter. Icke ett äktenskap i jordisk mening med rättsliga yttre band, utan en av högre andar välsignad förening utan tvang och någon deras sidan. Även nya ömhetsband knytas mellan andar, som först i denna värld lärt känna varandra. Band som, om de är och starka nog, draga kontrahenterna till varandra under deras nästföljande jordeliv. Här mötas vänner, vilka följts åt i utvecklingen. Ja, också sådana, som kanske inte sett varandra på 1000 år. Men vilka dock, om sympatien varit äkta, känna igen varandra och är och glada att återknyta vänskapsbandet. Familjen består sålunda vanligen, förutom av de två, som älskar varandra, man har hustru, även av en eller flera närstående vänner, ofta de som i något jordeliv varit barn till båda eller någon dera, och som även här intagar platsen som en vuxen son eller dotter i familjen. Barn i jordisk mening givas naturligtvis icke, då fysisk fortplantning liksom inom djurriket icke behövs och därför icke finnes. Varje familj bor rymligt och bekvämt i sin egen villa, som i alla avseenden mycket påminner om förhållandena på jorden. Vanligen innehåller nedre våningen en öppen logga, ett större samlingsrum, tillika matsal, ett kabinett och ett bibliotek, vilket sistnämnda tillika utgör familjens högtids- och andaktsrum, dit man drar sig tillbaka för studier och meditation. I övre våningen ligger sovrummen med sina balkonger. Taket är vanligen platt, och uppe på denna altan vistas man gärna en stund efter solnedgången. Till varje villa hör i allmänheten trädgård, som förser huset med en frukt, som utgör innebyggarnas förnämsta näringsmedel, och som ofta plockas direkt från träden och sättes fram till varje måltid tillika med något vin, som icke rusar. Blomsterodlingen står mycket högt, och ofta ser man loggor och verandor omspunna med de vackraste klänkrosor. I allmänhet betjänar man sig själv, men några håller sig med tjänare, vanligen frivilliga från tredje sfären, vilka därigenom påskyndar sin utveckling. Deras sysslor är av mycket lätta, och de hållas för övrigt som medlemmar av familjen. Villatomterna ligger vanligen tätt in till varandra och bildar stora samhällen eller villastäder med breda gator, gräsbevuxna gångbanor och en elektrisk spårvagn i mitten. Varje stad har sitt bibliotek, sina konsert- och föreläsningssalar, sina teatrar och kyrkor, alla i regeln uppförda av trä. Den religiösa kulten har här antagit renare former. Visserligen finnas också i denna sfär olika trosbekännelser och olika kyrkosamfund, men de ligga icke i strid med varandra. De trivas i god tolerans vid varandras sida. Även de olika nationerna, som i avseende på folkkaraktär och temperament där och lika så utpräglade som på jorden, leva här på fredlig fot med varandra. Några stående arméer behövas icke. Endast ordningsmän och väktare, vilka övervakar att ingen överskrider sin rätt eller tillfogar en annan någon orätt. Svårare överträdelser i detta avseende medför alltid en nedflyttning till en lägre sfär. Därför är det så lätt att upprätthålla ordning i sfärerna. I fjärde sfären visar sig även, som ovan är nämnt, en första tendens till sammanslutning de olika nationerna emellan i det gemensamhetsspråk, som här i någon mån börjar användas. En egenhet för fjärde sfären är att hit komma regeln de, som på jorden dött i späd ålder. Därför finnas här så många barnkrubbor, barnhem och barnträdgårdar, där den ömmaste omvårdnad ägnas dessa de tidigt bortryckta, vilka till en början även på astralplanet är och barn. Det förhåller sig nämligen så, att när människan dör där nere på jorden, så inträder hon i vår värld i klädd en astralkropp. Hon burit inom sin fysiska kropp, och som till en början alltid bär prägeln av eller utgör en trogen avbild av den kroppshydda hon avlagt. Dör hon som ett litet barn, är hon därför också här i vår astrala värld till en början ett litet barn, som behöver vårdas och hängnas. Hon kan vara en gammal ande, som genomgått en lång serie av jordeliv. Men så länge hennes organ är outvecklade, verkar de hämmande, så att anden icke kan göra sina förmögenheter gällande, alldeles som förhållandet är på jorden. Men den astrala kroppen är mycket bildbarare än den fysiska. Därför växer barnet här i allmänhet mycket hastigare än på jorden. Mycket beror dock på den utvecklingsgrad anden uppnått. En hög ande, vilken dör som barn, genomgår här ytterst snabbt sin återstående barndom. Astralkroppen formar sig lätt och lydigt under den starka vilja, som är en utvecklad andes särmärke. En outvecklad ande däremot kan här få genomgå en lång barndom. I det astralkroppen endast långsamt tillväxer och utvecklas. Den kärleksfulla avvård han här får är alltid ett värdefullt inlägg i hans daning till en god och fridsam människa. När individen är vuxen och kan lämna sitt barndomshem, drages han av sina böjelser och begär till den sfär där han passar, till det hem han har beredd sig. En god och hög ande kan på en gång taga språnget över flera sfärer till en högre värld. En förbrytare natur drages nedåt till den lägre sfär där han känner sig hemma. Det gemensamma behovet under uppväxten av en öm och kärleksfull omvårdnad har för en tid fört dem tillsammans i en sfär som erbjuder härför gynnsamma villkor, och den tid de här får tillbringa sida vid sida är av stor betydelse för den lägre stående andens etiska utveckling, alldeles som förhållandet är i skolorna på jorden. Många är också de, vilka här ägnar sig åt vården av dessa barn. Vanligen är det kvinnor, vilka på jorden längtat efter, men aldrig fått smaka moderskapets lycka, eller mödrar vilka tidigt blivit berövade sina barn. Här får de tillfälle att giffa luft åt en modersömhet. De under sitt jordeliv måste bära som en skrinlagd skatt. Men här som överallt utövas en sträng kontroll. Ingen, som inte är en, saktmodig och god, får vårda ett barn. Och den, som visar sig ovärdig ett sådant uppdrag, blir genast skild därifrån. Ett barn anses viss mån heligt och behandlas därför av alla med den största ömhet. Det är en glädje att se hur muntert småttingarna lekar i sina trädgårdar och parker. Ofta tagar lärarinnorna dem med sig ned till jorden för att låta dem vara med på de utflykter i det gröna, som skolbarnen där nere får göra, då årstid och väderlek är och gynnsamma. Ett välartat barn kan också som belöning på ett kort besök få följa med sin lärarinna till en högre sfär, där denna har sitt hem. Om barn, när de dö, komma till fjärde sfären, gör man sig gärna den frågan. Vad är det som bestämmer vart en vuxen människa efter döden ska hamna? Det är i det föregående antytt att det allenast är den etiska utvecklingen som i detta avseende är av avgörande betydelse. Men detta tarvar ett tillägg. Vart hon kommer i regeln först tillbaka till den sfär varifrån hon gick ned. Där får hon till en början granska sitt senaste jordeliv och uppsätta en berättelse eller ett protokoll över sina handlingar och deras motiv. Först sedan detta är gjort får hon intaga den plats Hon genom sitt jordeliv beredd sig. Det kan då hända att hon får flytta till en högre sfär eller stanna där hon är eller i sällsynta fall gå ner i en lägre. Under sin frihetstid kan hon i varje fall gå framåt i utveckling och stiga högre, till dess hon liksom upparbetat det förråd av erfarenheter från sina jordeliv, som hon för en sådan utveckling behövt. Sedan gripas hon på nytt av jordelängtan, ty hon inser att det är i jordens skola hon har att hämta den ytterligare näring hon behöver. Det är där hon måste genomgå en ny reningsprocess för att kunna stiga högre. Och så föddes hon ånyo som ett litet barn på jorden. Femte sfären. Naturen är i denna sfär mycket omväxlande och obeskrivligt vacker. Inom det jämförelsevis smala bälte den bildar på ömse sidor om ekvatorn härskar en tropisk vegetation i yppiga former och färger. Men det finns också högländer av en vild skönhet och storslagna alptrakter med snöklädda toppar och brusande vattenfall. Klimatet är milt och angenämt. Ingen besvärande hetta i låglandet. Ingen obehaglig sköld i alpregionerna. En kortvarig vinterris belägger sjöarna och breder sitt snötäck över marken. Men detta bidrager bara att förhöja naturens skönhet. Denna sfär kan betecknas som ett de sköna konsterna seden. Hit, komma, då de därtill är etiskt berättigade, de konstnärligt begåvade, som haft öppet öga för naturen. De tagar fram sina skissböcker och spänna sina dukar. De tecknar och måla. De frossar i färger. Här får de också den bästa ledning i de artistskolor och konstakademier för målning och skulptur, som utgör denna sfärs stolthet och prydnad. Men det är inte bara målar- och bildhuggarkonst som här idkas. Även musik och dramatik har här sina akademier och tempel med lärare från någon högre sfär. Ofta givas stora konserter och ännu oftare goda skådespel. Dels klassiska stycken från jordens bästa repertoar. Dels nyare stycken av framstående författare i sfärerna. Skådespelarna är ofta stora förmågor från sjätte eller sjunde sfären. När något nytt stycke uppföres, inbjudas åhörare från dessa sfärer till premiären. Goda författare och skalder står här högt i anseende. De bidrar i sin mån att trycka skönhetsstämpeln på denna sfär och göra den till en de fria konsternas republik. Härifrån utgår lärare i dessa ämnen till jorden och även till lägre sfärer. Glada budbärare, som förkunnar skönhetens evangelium. Det säger sig självt att livet i denna sfär bär glädjens prägel. Men det är icke den yra glädje med sina skorrande beljud, som ofta utmärker konstnärernas liv på jorden. Den är en stilla med andakt parad glädje, som jublar i tack och lov till honom, som är all skönhetskälla, något som också i väsentligt grad bidrar att göra livet i femte sfären glad och angenämt, är det en sport som här i stor skala bedrives. Vintertiden övas skidlöpning och skridskoåkning. Sommartiden bollspel, rodd och segling m. Tävlingar hållas och pris utdelas. Men ingenting får gå till överdrift. Det kunde av denna beskrivning tyckas som om i denna sfär allt ginge ut på att sprida och njuta glädje. Så är dock icke förhållandet. Här uträttas också mycket arbete av annat slag. Särskilt tillverkning av tunnare tyger, ciselering och andra finare metallarbeten m. Här blomstrar en storartad konstindustri. Allt fabriksarbete är emellertid mycket lätt, och den konstnärliga mödan är sin egen belöning. Det finns en genomgående princip i ledningen av sfärernas ekonomi, som i hög grad bidrar att göra livet här lätt och angenämt. Och den lyder att vart och en får ett visst mått av dagligt arbete, som blir mindre och lättare ju högre man stiger, är berättigad att få allt vad man behöver för att föra ett bekvämt liv, och därutöver även vad man av hela sitt hjärta längtat efter. Och allt detta utan betalning. Ty pengar finnas icke. De hör jorden till. Sfärernas fria samhällen haffa, tack vare en mild försynsvisa anordningar, löste sociala problemet på ett mönstergilt sätt. Här finnas inga fattiga, inga missnöjda. Alla göra sin plikt och åtnjuta därför av de styrande en riklig ersättning, i det de får allt vad de rimligen kunna önska sig. Sjätte sfären. Denna sfär bjuder icke beträffande landskapets former på så rik omväxling som den femte, men är om möjligt ännu behagligare. Den verkar som en stor park eller trädgård, här och där avbruten av sederkransade bergpartier och idylliska insjöar. Naturen har slösat sin rikedom och människorna sin flit att forma henne efter sina skönhetsideal. Överallt möter man storartade parkanläggningar med terrasser, dammar och springbrunnar. Klimatet är milt och behagligt ungefär som i södra Italien. Så att man även under den kallare årstiden kan plocka blommor i sin trädgård. De huvudsakliga näringsmedlen är päron, druvor och aprikoser. Här bor man i präktiga villor av trä eller sten. Vanligen marmor. Någon gång malakit. Och till varje villa hör en trädgård. Till de större, även en park. Detta gör att samhällena är mindre tätt bebyggda. De utbreder sig över en större yta, men har istället så mycket bekvämare och snabbare kommunikationer. De stora byggnadskomplex man stundom ser på höjderna är vetenskapens högskolor och de kyrkliga samfundens tempel, vilka ofta ligger sida vid sida. Ett synligt uttryck för att vetenskap och religion här bästa samförstånd arbetar för samma mål. Mänsklighetens upplysning och förädling. Man föreställer sig gärna att i de härliga nejder jag här skildrar, den religiösa känslan borde taga sig uttryck i en för alla gemensam tro men däremot svarande gemensam rictus. Att så icke är förhållandet beror av det individuella i människans kraft. När det gäller tillfredsställandet av hennes högsta trängtan, samhörigheten med Gud. Hon släpper icke så lätt sin en gång inslagna tankeriktning. Allra minst sin religiösa åskådning. Liv efter liv har hon till exempel tillhört den katolska kyrkan på jorden. Hon förblir då katolik även under sin frihetstid mellan inkarnationerna. Hon sluter sig tillsammans med likatänkande. Och de bildar kyrkosamfund. Som dyrkar den högsta efter sina föreställningar och sina hjärtekraft. Alldeles som på jorden. Men här i vår värld renas och förandligas så småningom hennes religiösa begrepp. Hon får lära sig inse misstagen i sin tro. Hon lär sig se på, kättar, med andra ögon. Och samma mån de olika kyrkornas läror sålunda reformeras. Och den för de alla gemensamma grundvalen får framträda. Kommer de varandra närmare. Och deras bekännare besjälas av förståelse och tolerans mot olika tänkande. I sjätte sfären har en sådan inre sammanslutning i väsentligt grad redan kommit till stånd. Om också de yttre formerna ännu i någon mån skiljer de stora kyrkorna från varandra. Det utmärkande draget för denna sfär är de vetenskapliga och religiösa studier. Som här går hand i hand och med så mycket framgång bedrivas under ledning av lärare från en högre värld. Här finnas de yppersta universitet. Där undervisningen är inriktad på att uppdaga och utveckla vars och ens individuella anlag. Härifrån nedgår till jorden att där inkarneras många, som är och ämnade att bliva vetenskapens pionerer och religionens förkunnare. Det kan då tyckas underligt, att ännu så mycket splittring och intolerans är rådande mellan kyrkor och sekter på jorden och att där ännu så mycket villfarelse får gå och gälla för gudomligt sanning. Vi får dock komma ihåg, att den, som går ner till jorden som lärare, om han också i sfärerna fått den allra bästa undervisning, där nere föddes som ett litet barn, att hans intelligens insnörs i den fysiska kroppens bojor, och att han gradvis nödgas lära sig de läxor människorna under sekler formulerat och bevarat för att överlämnas från släkte till släkte. Det behövs en hög andlig kraft och ett stort personligt mod för att bryta dessa sekel gamla dogmer och låta framlysa det lilla ljus, varom han endast intuitivt har en aning från den undervisning han åtnjutit här uppe. Är det då underligt om utvecklingen på jorden går så långsamt? Sjunde sfären. Vi har nu nått den sista och högsta sfären på det astrala planet. Här måste vart och en, innan han kan stiga högre, genomgå ett slags repetitionskurs av vad han lärt under sin vandring genom underliggande sfärer. Alla hans protokoll över förgångna jordeliv måste avslutas och justeras. De överlämnas här till granskning av respektive ledare och förvaras sedan i stora arkiv. Anden har här att genomgå ett slags generalprov. Har han ännu något begär som drar honom till jorden, så måste han gå ned i ett nytt jordeliv för att renas eller för att sona. Först sedan han i alla avseenden bestått sina prov och kommit till full klarhet över sitt eget väsen, sina egendomligheter och sina fel, får han flytta till en värld som ligger ovan den astrala. Många dröjer här mycket länge, ända till flera sekler, innan de vågar taga det betydelsefulla steget in i en annan, alldeles ny värld, som är de nästan lika obekant som den astrala världen är för jordemänniskan. Här har de det också i alla avseenden så härligt. De gärna kunna önska sig naturen, som även i denna sfär bär jordisk prägel, är av en idealisk skönhet. Dess stoff, varav sfären är byggd, är i jämförelse med de övriga lättare och mera bildbart. För den, som från en lägre sfär första gången får komma hit som gäst, förefaller allting nästan genomskinligt. Naturscenerierna verkar mera som luftspeglingar än som verkligheter. Skönheten är så betagande, att han gärna utbrister: här är himlen. Fagrare kan den inte vara. Ljuvligare kan inte tillvaro gestalta sig. Det gamla talesättet att vara i sjunde himmel innebär en bokstavlig sanning, som säkerligen varit känd av de gamla, vilka stod i närmare beröring med landet Hinsides. Nu har den fallit i glömska. Varför har uttrycket blivit en tom fras? Sedan vi blivit borgare i denna värld, är den emellertid lika så påtaglig och fast som någon av de lägre. Emedan våra organ då undergått en motsvarande förfining och blivit stämda i samklang med naturen. Livet i denna sfär gestaltar sig i huvudsak lika som i sjätte sfären. Blott att allting nått en ännu högre utveckling. Hit nå endast de, som på jorden fört ett rent och osjälviskt liv. Många, vilka där haft en framstående ställning som statsmän, lärare, konstnärer och skriftställare, möta vi här. Men också många, som stått låg på samhällets skala, men i tysthet övat gott och i stillhet odlat sin ande. Här får de en rik lön för sina strävanden och sitt arbete. Men ingenstädes råder en dödlös vila. Allt är liv och verksamhet. I denna sfär ligger hela astralvärldens huvudstad, sätet för det höga råd, som har högsta ledningen av alla underliggande sfärer. Härifrån dirigerar de lika mycket kärlek som vishet och med den ovedersägliga auktoritetens makt alla de underlydande ledare och lärare i lägre sfärer. Över alla utövas en sträng kontroll. Men alla vederfärs också icke blott rättvisa utan även kärlek. Härifrån utgår många med uppgiften att på jorden inspirera goda och bildade människor till ett välsignelserikt arbete som författare, uppfinnare, ingenjörer, mecenater och så vidare. Ja, även för att själva inkarneras till ett nytt liv på jorden såsom mänsklighetens föregångsmän och välgörare. Från denna sfär likasom också från de närmast underliggande bedrivs slutligen en mycket omfattande missionerande verksamhet i lägre sfärer. Det finns så mycket en andlig nöd i världen, icke allenast på jorden, utan i ännu högre grad i astralvärldens lägre sfärer och allra mest i de ännu djupare belägna helvetena. Kärlekens bud, som är universums grundlag, den alla goda väsen med glädje åtlyda, bjuder vart och en att efter måttet av sina krafter stödja, hjälpa och rädda dem, som i vrångt sinne vänt sig bort från Gud och vånda sig själv för vållat lidande, eller som gått vilse på er vägar och famla i andligt mörker. Överallt behövas stödjande händer, en omvårdnad, kärleksfull vägledning. Denna hjälp räckes av otaliga varma hjärtan inom alla sfärer. Men det är först sedan anden nått en viss utveckling, som han får kraft att uträtta de svåra värv, som här föreligger. Det är därför först från de högre sfärerna som någon missionerande verksamhet i egentlig mening kan utgå. Många är också de, som till stor del avstår från hemlivets behag för att gå ned i lägre sfärer och helveten för att där predika kärlekens evangelium. De har sina bostäder här uppe med sin dagliga gärning i någon lägre värld, som kan ligga hundratals mil härifrån. Ett avstånd som de utan nämnvärd möda till ryggalägga snart sagt med tankens hastighet. Svårigheten är icke att färdas den långa vägen. Svårigheten är att intränga i den tunga, orena atmosfär, som råder i den värld, där de olyckliga haffa sitt hemvist, och att där kunna göra sig förnimbar. Det gäller för dem, som till exempel vilja nedtränga i det djupaste helvetet, att förtäta sin kropp med flajder ur dess atmosfär, för att kunna intränga i den vidriga dunstkrets, som omger detta rike, och där göra sig synligt för den eller de olyckliga. Han vill uppsöka, och vad detta betyder av rent kroppsligt obehag för en ande, som nått en högre renhetsgrad, kan man knappast föreställa sig. Ofta blir den, som ägnar sig åt denna kärlekstjänst, så infekterad av de giftiga utandningar han där möter, att han efteråt känner ett rent kroppsligt illamående. Sjukdomar förekommer ju icke bland goda och lyckliga astralmänniskor. Men det obehag de känner av beröringen med en så låg värld, verkar stundom som en feberyrsel om och av övergående art och dock. Vad är det kroppsliga obehaget mot det andliga lidande? Den kärleksfulla missionären erfar vid att se detta elände och höra all denna jämmer och så litet kunna uträtta för att hjälpa och lindra. Ofta mötes han av hån och begabberi. Ofta ser han sina varmaste bemödanden stranda mot apatisk slöhet eller halstarrigt trots. Kommentar. Detta vise såg så bra i online-filmen Astral City, Nusular. Men inte ett arbete i det godas tjänst är utan sin lön. Och försorgen över de 99, som motstår hans kärleksfulla nitälskan, ger den hundrade, som han lyckas föra över gränsen till en drägligare tillvaro, den rikaste ersättning. Ty förvisso är det ett sant ord, att det varer glädje i himlen över en syndare, som sig omvänder och bättrar.